En podcast fra Aftenposten.
Og Island er liksom et lille barn som prøver å finne sin egen vei, og vi ser mye på nordmenn.
Altså, jeg har sittet og gledet meg over Hallgrímur Helgasons bok 60 kilo solskinn, like med veldig, veldig mange andre, og kost meg med hans intense, morsomme og rare beskrivelser av hvordan Island I 1000 år sto helt stille. Altså, når du hører om Island for bare 130 år siden, så høres det ut som en fortelling fra 1000 år siden. Og det jo det også Helgason mener, at landet sto stille I flere, flere århundre før nordmennene kom. Kan ikke du begynne å fortelle litt fra Island I år 1900. Okay. Hvordan levde man da?
Ja, det var et annet samfunn, et bondesamfunn, landbrukssamfunn, som var helt stagneret, og det skjedde nesten ingenting, og ingen forvandling, og fjerdedelen av befolkningen hadde allerede tatt til USA og Kanada, til å begynne et nytt liv, og fordi de så ingen fremtid I Island. Så det var et vanskelig liv og vanskelig land, og min bestemor, hun ble født I 1900,
ja.
og I en torvhytte, uten elektrisitet og uten alle de moderniske greier som vi har. Og hun sluttet sitt liv I en Toyota Land Cruiser I 98, Så hun gikk over fra stenalteren til modernitet, til computer age på nesten 100 år. Så det var en stor reise for henne. Man kan forestille seg at det var et helt annet liv som vi hadde. Det var nesten ingen veier, man hadde ingen nød for hjulet.
Altså, for det her må du bare ta... Du skriver I boka, og jeg antar at det sant, at man som nesten eneste land I verden, så brukte man ikke hjulet.
Ja. Det en av de mest overraskende ting som jeg har oppdaget når jeg lavede research for denne trilogien, at vi hadde ingen nød for hjulet, fordi det var ingen vei, vi hadde ingen hestvogner, eller hva kaller de?
Trillevår, ja.
Vi brukte det ikke. Så det var en veldig... primitivt samfunn, som nordmennene har forandret på en dag, kan man si, når de kom og sette opp sin skildestasjon i Norrlandet, I Island, I den mest isolerte fjorden, som heter Siklufjörður, men I min boka heter den Segulfjörður, magnetisk fjord.
Og der forteller du jo om, basert på sånn livet var, at disse bøndene levde en hard fattig I tilværelse, der man bodde I disse, som de kaller torvhytter altså det var ikke trehus å bo I og man var nesten en slags slavetilværelse altså man kunne ikke flytte rundt fritt
Det var problemet med Island at det var ikke land nok til alle disse mennesker så alle kan bli bønder, så det var bare noen mennesker som var bønder og hadde en gård Og så var det 20 andre mennesker som jobbet på gården. Og dem var nesten som sklaver, fordi det var et lov som ble slutt I midten av 1800-tallet, at hvis du ikke bønde, så må du jobbe for en bønde. Så må du sette deg ned på en gård I den vinteren, hele vinteren. Så fikk du lov til å ta til en annen gård. Og I mai eller juni, så en periode på 10 dager hvor du kan skifte ditt lokal. Og så det var den eneste frihet som du hadde. Mm. En fjerdedel av befolkningen var, som vi kan si, sklaver. Og de fikk aldri betalt I penger, aldri lønn. De fikk bare sånn fri hus og mat.
Nettopp.
Og så det var en skremt tilværelse.
Hva var det som overrasket deg mest når du begynte å gå tilbake og se på hvordan livet var?
Det som overrasket meg mest var hvor hardt det var. Og kaldt og vanskelig. Og det må ha vært svært å være lykkelig på den tid I Island. Og det nesten som en annen verden. Man tror nesten ikke at det var livet som våres beste far, oldefar, levde. Det så ulik våres liv. Men det stedet som vi kom fra, og prosjekten med denne trilogien var i og med at jeg skulle finne ut av hvor kommer vi fra, hvordan vi som vi og hva det som gjør det oss ulike andre nasjoner. Og det det, ja, de vanskelige vilkår som vi bodde med i 1000 år, og den stagnasjonen, så det var nesten som en vulkanisk utbrudd når vi kom inn i moderniteten og kunne få alle disse muligheter som vi ikke hadde i 1000 år. Så det var en bombe som skjedde i Island, at den islandske kulturen bare eksploderede, og alle fant sin vei, og nå har vi så en rik kulturell liv i Island, og mange talenter i mange retninger, og man kan nesten ikke tro det, at de kommer alle sammen fra et lille land som 400 000 mennesker bor på.
Hvordan ville det være en dag for en sånn leilending, eller altså en sånn slave? Hvordan ville livet sett ut? Så kan prøve å beskrive
litt. Ja, du begynner med å gå i og melke koa og gi gras til får, og så kommer du inn igjen, og så begynner du at hvis det vinter, så må du, hva heter det?
Strikke.
Ja. Hele dagen rundt. Fordi du må jobbe hele tiden. Så hvis du en duktig mann, så reiser du opp til havet, til stranden, og så gikk du ut og fiske. Så det var en periode på 6 uker eller sånn, eller 2 måneder, som du fisket for din bonde. Så du kom hjem med fisk til din
ja, da ga du også bort fisken. Ja. Men du hadde jo dette haifiske også.
Så kom haifisket, og det var en periode i 1800-tallet hvor man hadde sånn en haieventyr, eller det kalles ikke haieventyr, like som sildeventyret, men det var en periode som var ganske viktig, fordi man lever den.
Ja.
Når man sier lever, ja, av haien, var så verdifull at man fisket haien, og det var nesten 200 kilo tung, og så fisket man den opp av havet, og så tog man bare leveren ut, fikk oljen ut av leveren, og den olje blir sendt til utlandet, til København eller London, og den blir brukt til at lave lys i gatene i London og København. Så det var, man tjente mye penger på det. Det bare sånn lite bit som man kan spise, fordi haikjøtt ikke så godt, og det sånn, det fullt av farlige stoffer. Så men vi laver haj stadigvæk i Island, og det sådan en kuriosum som smager som en 200 gammel camembertost, og det ikke alle som giller det, men vi spiser det en gang om året. I februar har vi et festival av man kaller det Festival of Bad Food. så spiser man de gamle, vi spiser de gamle islandske, den gamle islandske mat.
Men det virker jo som, sånn som beskriver det, så jo nesten alt man gjorde innerst i en sånn fjord på Island på slutten av 1800-tallet og starten av 1900-tallet medførte en slags akutt fare for liv og helse.
Man sier at Island et fredeligt land. Vi har aldri hatt militær, her eller noe sånt, og ingen soldater. Men vi i konstant kamp mot været og elementene, naturen og havet, og det var farligt at være en ung islending på den tidspunkt i 1800-tallet. Så måtte du ut og fiske haj, og fiske haj var det farligste som man kunne gjøre, og også det vanskeligste. Det er mer enn sklaveri, det var nesten, det var forferdelig. Og på hver eneste tur så hadde du en stor tønne full av brennevin, för att och så fick du en slurk om morgonen och en annan om middagen och så du kunde inte bli edru och fånga haj och fiska haj och du måste sitta ute på en det var en sån öppen båt med en vad heter det en linje
ja snöre ja.
Snöre och så med dina bära händer ja. Ska du hive den
dra
det. Så det var ute i all slags vær ja det kunde bli 10 grader frost och du är ute i en öppen båt på norden för Island och ja och så prövade du att hive upp en 200 kilo tung haj. Så det var ett ja det var inte för alla.
Hur fascinerande det hur alltså hur lätt dessa livene blir dramatiska då. I den förstand att det kan gå ett ras eller det kan någon faller över bord och det framstår som att det inte alltså som du säger det står på något sätt stilla så man levde i det som att detta var det enda kända och det syns jag är fascinerande att det på något sätt inte beveger sig raskare vidare. Varför var det ingen form för revolution mot detta? Ja. Tror du?
Så vi var så maktlösa. Vi var under de danskare för 600 år och vi var en slags koloni men man säger att det var inte koloni men det var att vi hade inte makt över vårt egen liv och det var det som var den stora skillnaden. Och man tänkte inte om hur kan vi lave något nytt eller för exempel så var jag på litteraturhuset i intervju där på scenen och så kom en kvinna efter på och jag var där på scenen så hade jag sagt historier fortällt historier om den fattiga bonden som kommer över fjället och med mel i sin pose och till att baga något för jul och han är bara sån han går i snön och han är bara sin sko. Och så kom en kvinna efter på och spurte mig varför hade han inte ski? Varför gick han inte på ski? Och det var ett fantastiskt spörsmål och det hade jag aldrig tänkt om. Och det var så att i Island hade vi ingenting som ski eller julet eller alla dessa grejer som du hade i Norge och i andra land och vi tänkte inte om vi kunde få den eller lave den själv. Det var många ting som den där. Vi spiste inte sild för exempel. För vi trodde att sild var en ofisk eller bara för dyr eller sånt. Och det var sån fördomar.
Ja.
Ser man det?
Ja. Ja. Vad är det som gör att man då inte sån okej, vi finner på alltså få impulser nog att det kunde ha tänkt på ha ski eller kunde ha tänkt på jul eller kunde framdrift,
jag tror det att när du är isolerat så länge i 1000 år och ingenting förändrar sig och du är bara sådan som det är och du så är det en tänkemåte som du går in i och du kan det är vanskligt att komma ut av den.
Mm. Men samtidigt så satt man ju och du förklarade det är en sån historiekultur
ja.
Och en sagakultur
ja, ja, ja.
Som innebär att för alltså det var ett mode sån fortelle skröner eller fortelle ja. Eventyr eller
det var vår stora tradition det kommer ja. Från sagaalderen. Vi begynte att skriva nästan på dag nummer 2 i Island. Vi var norske och så tog vi till Island i året 874 och satte upp station i Island och så begynte vi att skriva lite efter det och det är nog rart och man spörger sig hela tiden varför begynte vi att skriva och varför skrev vi för exempel de hemskringla som Snorri skrev om de norska konger och så isländska sagor som är en av de första romaner som man hade i Europa de första europeiska romaner det är de isländska sagorna skrivet i 1270 eller sånt. Och så det är märkligt och det var vår stora tradition och det blev levande helt till moderniteten kom och den lever stadigväck och för exempel jag är författare och jag tänker mycket om den traditionen och jag är ett produkt av den traditionen tror jag. Så man är påverkad av sagorna hela tiden när man skriver på isländsk. Och om kvällen så hade vi en sån en vi kallade det kvöldvökur. Och det var en person som las från en bok och alla de andra strickade.
Ja.
Och så det var stämningen i badstua. Och alla som man bodde i samma värelse i Island. Vi hade inga stora byggningar, bara i torfhytter och det var ett sovvärelse för alla. Och man jobbade där också och så hade man...
Och hvis man var ordentligt fattig så bodde kua också där.
Ja. Så det var till att få varme i rummet och så var det gott att ha en ko där.
Men i det är bara fascinerande för att i detta samhälle som är hårt och otroligt med fattigdom, vad vill det vara att lyckas i Island på den tiden? Var det då man blev präst?
Ja, det var nästan enaste profession. Hvis du för exempel skulle vara journalist eller författare eller konstnär eller filosof eller sån hade en intellektuell mindset så var det enaste profession som du kunde vara det var präst och så det var många som blev präst men det blev så kedeligt som jobb kedeligt arbete för alla dessa människor för de trodde inte så mycket på Gud och men det var det enaste innendörsjobben som man hade på Island på den tidspunkt och så blev du präst och så begynte man att dricka och så nästan alla präster i 1800-talet var alkoholiker och det skriver jag om i min trilogi där för jag har läst så många böcker jag har läst så många historier och berättelser om präster som inte kunde hålla mässa han var så full och han har tappat sin bibel för han kom till kyrkan och så fall han i sömn i mitten av sin tale eller sånt.
Alltså alkoholen är ju en det verkar som att det är en något man håller fast vid och på något en bärbjälke ja. I samhället då kanske som någon vet inte. Så
det var bara brännvin då ja. Det var sträng.
Men vad gjorde alkoholen? Hur fungerade det så socialt? Det verkar som att alla drack lite.
Alla drack lite, hvis de fick lov till att dricka. Hvis du var en bonde och reste till byen och så kom du hem igen för du blev så full och du var fast där för en vecka kunde inte komma hem för du drack så mycket och så kanske hade du druckit alla pengarna som du skulle kunna få för din får och så man tappade mycket med alkohol när du har inte makten över ditt eget liv så är det en lösning att dricka sig skidefull och det är väldigt trist och vi tog lång tid att komma ut av det alkoholiska problem det var så stort i Island och när jag växte upp så var den det var det allra tuffaste de drack så mycket och det var sån en he was the man of the
ja,
moment
så macho,
som drack som ja. Som mest och det var så kedlig kultur för mig att växa upp i men så med tiden kom andra viner till Island rödvin kvittvin och öl fick vi lov till att dricka i 89
1.
mars
89 var det fick lov att dricka öl?
Ja, det var våres Berlin Wall moment när beer wall kom ned i Island. Det var sånt att i 1915 hade man lagt ett lov som det blev förbjudet att dricka alkohol vad som helst. Och så var det i 10 år men så sa det spanierna att at hvis de ikke køber rødvin, så køber vi ikke fisk fra Island. Så vi fik spanske vinerne i 20'erne, og helt op til 1940, tror jeg. Og så drikker man bare brændevin, hjemmebryg, og så rødvin, officielt. Men øl blev det ikke lov til at drikke. Og den lov blev helt til 89.
Men var det er jo helt merkverdig.
Man var så rett for at hvis man får lov til å drikke øl, så blir alle skidefulle på sitt arbeid, og man drikker øl for lunsj, og det, man trodde ikke at islendingene kunne handle det. Og. Den store forandringen i Island kom i 89, var det Reykjavik for eksempel, det var en sånn innkedelig, liksom en østeuropeisk landsby, med en restaurant, en bar, en mann som gikk rundt om downtown area, så det var bylivet, den eneste menneske som gikk der, og det en diskotek, og en, det var en et tre også i Reykjavik, og det var et av alt, en radiostasjon, og det var kedeligt liv. Men så kom alt forandret seg etter at øllen, vi fikk øllen. Og fordi så hadde man plutselig mange pubs og bars i Reykjavik. Og så Reykjavik kom til at det kom liv i byen.
Ja.
Og så snart efter det blev det skrevet om som den coolste by i Europa. Fordi ja. Bjørk blev verdensberømt. Og, så det har forandret sig mye på få år, på et par år. Så 90-tallet blev det en veldig god tid for Reykjavik.
Men la oss gå tilbake til den store endringen som også skjer da i dine romaner, for der, jeg synes det så fascinerende hele den ideen om at man på en måte lever på samme måte i 1000 år. Jeg tror jeg liksom grunnleggende en optimist og en framskrittstenker. Jeg tenker sånn at alle har en slags drive til å utvikle ting videre, og det, sånn, det interessant det at ikke det skjedde mer, men så skjer det jo veldig fort. Som du da skriver om også i boka, og kan du ikke si litt om hva var det som skjedde da disse nordmennene kom, og hvem var de?
De var enkelte fiskemenn fra Vestlandet i Norge som dro til Norrlandet og Østlandet i Island, fordi silden var der. Silden tog fra Norge til Island om sommeren. Og det oppdaget de i slutten av 1800-tallet, og så kom de til Island og sette opp sildestasjon, og de tenkte bare om penger, om å tjene penger, og sine båter og sitt folk. Men resultatet var godt for oss. Det var en win-win situation for alle, for islendinger, for nordmenn, fordi alle tjente penger på det, og det var en revolusjon i vårt samfunn, og for eksempel kvinnene gikk ut av gården og kunne jobbe utenfor i den islandske sommernatt, som er lys døgnet rundt. Og så det var en fantastisk forvandling, at kvinnene for eksempel, de følte seg så viktige for økonomien, og det var de. Og de var så veldig viktige, og for i sildebransjen, han i etter 20-30 år, så blir den grunnlaget til våres velstand i den siste århundre. Og det økonomien var avhengig av sildebransjen, fordi nesten fjerdedelen av økonomien kom inntekten kom fra silden.
Ikke sant? Og da kom det jo faktiske penger som man ikke hadde hatt
ja,
før.
Ja, det var stor forandring også, at når du jobbet for nordmennene, så fikk du betalt de penger. Jeg er ikke helt sikker om det var norske penger, norske kroner, eller danske, eller islandske, men penger var det, og det var det første gang i vår historie som folk så virkelig penger.
Men kan du bare fortelle, hva var det man hadde før det? Hvordan fungerte det systemet?
Ja, systemet var sånn helt enkelt at det var danskene som var handelsmann på Island, og man hadde monopolihandel, som det kalles. Så det var danskene som importerede gåsene til Island, og så fabrikerede islendingene ull og fisk og kjøtt og sette dem inn i sin handel, og fikk tilbake mel, brennevin, tobakk. Og,
så en bytte,
ja, byttehandel. Ja. Så det var uten penger, det, vårt system.
Og så kom pengene?
Og så kom pengene, og så måtte alle få betalt. Og så var det, så myndighetene var ikke tilfreds med det, og så sa de, ja, hva er det for noe, jobber du for normen, og hva er det utendørs, og du jobber hele natten, og det var nesten I deres hjerne var det nesten pornografisk begrep at kvinner jobber hele natten for nordmennene, fordi vakten var veldig lang. Det kunne være 36 timer, og du fikk ingen pause til å ta kaffe eller noe. Så du måtte stå der som en kvinne ute på bryggen og bare salte sild i 36 timer, og kunne ikke gå på toalett. Og så det var et sklaveri, kan man si, men alle var så lykkelige for jobben, og det var på grunn av det at alle var så lykkelige at man kallet det sildeeventyret. Det var et eventyr, og det, i folkets minne så var det et eventyr.
Men disse nordmenn som kom da, hvem var de? Var det sånn storkapitalen som kom, eller var det...
Ja, jeg tror ikke storkapital, men forretningsmenn som hadde noen penger og kunne bygge huset på en uke, eller sånn, tog med seg timber fra, og tre fra Bergen og Kristiansund og Ålesund, og ja, mesten fra Vestlandet.
Ja. Det litt sånn, jeg tror den norske historien om landet vårt jo at vi var sånn utrolig fattige, og en sånn underklasse i Europa på den tiden. Og så viste det seg at vi var rikere enn dere i hvert fall.
ja. Vi var enda fattigere. Så du har funnet en annen fattig nasjon til å herske, eller til å bruke, kan man si. Men det var ikke misbruk, eller kan man si, nei, det var en god ting for oss.
Ja. Når du beskriver dette her i bøkene dine, så er det jo, du er jo kritisk eller sarkastisk overfor begge folk egentlig, og du bruker jo en del krefter på, liksom, du skriver veldig godt og levende om den, liksom, hvem islendingene er, og hvem nordmennene er. Og det er jo på en måte, har jo vært ett folk, og så har man gått i hver sin retning. Kan du si hva forskjellene, sånn som du sa, var?
Ja, forskjellene er Island. Ja, vi har bott i Island i 1000 år, og du har bott i Norge fortsatt. Og det er ulike lande. Det er nesten ingen trær på Island, for eksempel. Og først når de kom, de første mennesker hadde behov for tre for å lave ild og fikk få varme i sine huser. Når du hugger et tre i Island i året 1000, ja, så vokser det veldig langsomt igjen.
Ja.
Og nesten måske vokser det ikke. Og når du har masse får også som spiser treene når de veldig små. Og så litt etter litt om litt så hadde man ingen skog etter på Island. Og det var hele tiden den store vanskelighet å få varme i husene våre. Og så etter et par hundre år så var løsningen at alle sammen sover i de samme værelse. Men nordmennene hadde mer drift og kraft, og de kom med båter fulle av tre og verktøy, og de kunne bygge en kirke på en uke, for eksempel. Det er en historie i boka at det er nesten sann historie at kirken, det var så en stor storm på Segulfjordur at kirken blir blest bort ut på havet, så hadde man ingen kirke der. Så islendingens løsning var, nå laver vi bare gode historier om hvordan det var med den kirken der, og vi lever på disse historier. Men nordmenn kom inn og de sier, vi kan bygge en kirke på en uke, og islendingene blir litt stresset. Ja, men ikke så hurtig. Og
presten litt usikker på om han vil ha en kirke.
Ja. Presten var mye tilfreds med, mye fornøyd med at det var ingen kirke, så han behøver ikke holde messe. Så det var en stor forskjell at de to nasjoner var så ulike efter 1000 år. Men ja, man kan føle det når man kommer til Norge at vi er samme folk, samme grenner, på samme tre, vi har samme røtter.
Hvorfor er svenskene forskjellige?
Ja, det er noe med svenskene, de er så borgerlige og sånn høflige, sånn litt upper class, tror jeg. Men... Måske tar jeg feil, men jeg kjenner det ikke så godt.
Nei, altså vi har jo litt sånn at det oppfører seg litt som tidligere da, I hvert fall. Store, ja. Storebror.
Ja, storebror.
Det broderfolket, men det storebror, og de vet det.
Mm.
Men islendinger fortsatt islendinger, så skjønner jeg. Altså, hvor mye igjen av det folket som... Som satt I 1000 år og fortalte historier og strikket I vinteren.
Vi islendinger, vi elsker at telle historier og fortellinger. Jeg skriver på et sted I boka at forskjeller mellom nordmenn og islendinger sånn at hvor islendingene ser etter en god saga, så begynner nordmenn å lete etter en sak.
Ja.
så det måske forskjellen. Men... Man har också här en stor litteraturkultur I Norge och mycket mer flotte författare än Island så det jag tror det ett starkt element I vår kultur också isländsk och norsk att skriva och ja berättelser. Det man känt för I världen. Det många norska författare som har god success I utlandet och också på Island. Islandska författare. Så det vi känt för det. Men I de sista åren mer och mer blandning med andra nationer. Flyktingar kommer till Island. Vi har en stor del av populationen av befolkningen polsk.
Mm.
Det 20 000 polacker I Island. Och det har deras egen kultur och så kommer folk utifrån och jobbar på Island I 6 månader och tar väck så och så turistindustri är det nästan alla som jobbar I turistindustri kommer utifrån så man kan inte se vad det ska påverka vårt samfund men det är omstritten och man snackar mycket om det och det är ett helt politiskt parti I Island som lever på den idé att Island ska vara för islänningar bara för islänningar och vi ska väck med utlänningarna och vi har kun haft framskritt I Island hvis det kommer nu någon utifrån en inflytelse utifrån det kommer utlänningar hem till Island och förändrar vårt samfund mm. och det är en lesson vad heter det
för någon kan ta lärdom av det.
Ja, vi kan lära det från vår historia att den inflytelse som kommer utifrån kan vara väldigt god. Det är nödvändigt för oss att få idéer utifrån och inte bara alltid lära allt för oss själv och så nu har vi den stora debatten om EU om vi ska in I EU eller inte och vi ska ha snart om några månader ska vi ha val om vi ska fortsätta att lägga en kontrakt med EU. Det är en stor debatt. Det för exempel det är många som är rädda för att europeiska fiskeskip kommer till Island och fånga fisk och stjäla våra fisk och
men är det en parallell är uppfattelsen hos på Island att norrmän kom och tog fisken eller att norrmän kom och byggde nå?
Ja, det är vi har en positiv bild av norrmän. Vi fick bevara vår kultur och vårt språk och historier och allt det så vår kultur var det moske som saved us. Ja.
Men när du tänker detta med att Island har trängt de impulserna utifrån, tänker det en tänker du det I vilken grad tänker du att det gäller alla kulturer? Alltså är det något specifikt att islänningar har varit mer adskilt eller självcentrerat eller gäller det är det en generell betraktning?
Ja, jag tror det är generellt. Det är inte bara Island. Man kan se det hvis du isolerer dig. For eksempel de muslimene isolerer sig I sin kultur, så kommer stagnation og ingenting forandrer sig og kvinnerne blir undertrykt. Og så det farligt, kan man sige. Men globalisering også farligt, så det man får finde den riktige balansen der og bevare sin egen kultur, men bli åpen for andre idéer på samme tid. Så det är lite vanskeligt men vårt språk ett lille den minste språk I världen kan man säga si, och det kun 400,000 människor som snackar den språken och det må vi bevara. Vi kan inte, hvis vi tappar språket så är vi inte mer islänningar tror jag. Så det är väldigt viktigt för oss att skriva på isländsk och läsa på isländsk och uttrycka oss på isländsk.
Du är ju I boken så intresserad I att peka på karakteristika och kultur. Hur vill du beskriva norrmän idag? Du tänker att vara väldigt höflig.
Ja, idag. Jag kan se på Skandinavien som min familj och så Danmark den gamla det var ett äkte par Danmark och Sverige så blev det skilt. Och nu är Danmark den gamla damen som stadigt röker cigaretter och är sån lite gammal nästan död men inte helt och så är den Sverige som den fraskilte mannen som fortsätter med en ung pige som heter Finland och har ett barn med Finland och som heter Åland eller Sami eller sånt men Norge är den unge man som är sonen av Danmark och Sverige men har massa pengar nu och har funnit sitt självständighet och har inte behöv för Danmark och Sverige mer och blir rikare än sina gamla föräldrar och vi men vet inte helt vad han ska göra med dessa massa pengar. Och Island är liksom ett lille barn som prövar att finna sin egen väg och vi ser mycket på normen. För exempel I idrottsvärlden, I sport och kultur och nästan alla nyheter I Island de handlar om ser vad de gör det I Norge. Och det är alla biblioteken som köper in ett exemplar av en bok som kommer ut eller och de har massa pengar och stöttar deras idrottsmän och kvinnor och det är därför de vinner så många medaljer på olympiska spelarna och så det är massa ting som vi prövar att lära från norrmännen. När vi islänningar ser på Norge så vi ser inte så många problemer. De har det så gott här I Norge. Och I de sista åren har man sett en utveckling som är på många måter enestående. Att du har utvecklat för exempel filmkulturen och litteraturen och fotboll och allt det. Och sport på det olympiska nivå och det har allt har utvecklat sig på en hurtig och god måte här I Norge att du sejrar Italien I den landskamp 4-1 och det är något nytt det är en ny känsla att för vi är vant till att se till Europa som de stora maktiga länder som Frankrike Italien och Spanien och Sydeuropa har alltid haft den kulturella makten i våres världen och vi följde oss alltid som utanför lite Island för exempel vi var inte med på världens karta i många år så när jag växte upp I Island så var det hela tiden kampen om att bli synsvärdig eller till att få uppmärksamhet eller vi existerar det var kampen att för vi blev självständiga som land I 44 och så var det var hela tiden kampen att vi också kan bli med I Eurovision Song Contest ja, vi också har landskamp vi vann Sverige I landskamp det var otroligt för oss så det var vi kom från ett lille sted och vi var lille I våra hjärtar och så det var problemet för oss att bli få uppmärksamhet av världen så kom den med när Björk blir världsberömt och andra ting också och så blir Reykjavik väldigt populärt party place og så kom verden til Island og vi ble så kan man si vi fikk selvtillit av det og vi følte oss bedre og vi var litt overrasket når folk kom til og sa at Reykjavik var en moroby eller for oss var det så en kedelig by så det var forandret seg den image of Iceland og så men så har vi sett på samme tidspunkt at nordmennene har gått den samme vei på en slags en måte fordi de følte seg litt på randen eller utkanten av verden og ikke med de andre europeiske land og måske de for grunnen for hvorfor du ikke med i EU men så du prøver hele tiden at si at vi her også, vi har lavet en film, vi med til Cannes Festival, vi ja, det her også en norsk roman ja, som utgitt i mange språk og når Sofies verden kom, og det var sånn et utbrud som var utroligt.
Jeg tror frykten i Norge jo at vi blir I hvert fall hos noen av oss, at de får en sånn hybris, eller at man blir ufordraglige og fæle, og tror på en måte at vi ja, ender opp å ta for stor plass, ikke sant? Eller å være sånn, alt vi gjør så bra, at den der balansen mellom å ikke bli for store for sin egne sko, da.
Men det typisk norsk å bekymre seg over det.
Er det det?
Ja, du kan bare slappe av. Ja. Det ingen fare. Du skal bare nyde det, for det så et eventyr som du har her i Norge nå, at norsk kultur på en veldig sterkt sted nå.
Men en deilig beroligelse å ha muligheten til å bare sitte litt i suksessen og ta det innover seg. Du har jo tegnet et litt sånn kritisk bilde da, på en måte av Island som det var. Men det må jo være, hva det beste som man tok med seg da, fra disse 1000 årene med ensomhet?
Hva var det beste?
Ja.
Ja, man sier alltid litteraturen og sagene og ja, det en klisjé å si det, men det sånn. Det sannheten, at det våres beste de beste tingene som vi har gjort for menneskeheten og det helt spesielt og vi har bevaret sagene for eksempel hvordan Leif Eriksson har funnet Amerika og, så det er en sånn vi har alle kildene om livet I vikingtid for eksempel og poesien det har vi bevaret I våre manuskripter I Island og det så stort det er du bare leser en lille manuskript og så får du et bilde hvordan livet var I året 700 eller 800 her I Skandinavien og
har du hørt den det en sånn Det vel egentlig en sånn internett-meme-ting som sånn, hvis du spør en mann hvor ofte han tenker på romerike. Ja. Det var en greie som gikk som sånn, den islandske versjonen, hvor ofte tenker du på...
Snorre Sturluson.
Ja.
Ja, man kan si det, ja. For eksempel Njálssaga, den den saga of burnt Njál. Den den viktigste islandske sagan den ble skrevet I 1270-80 jeg har lest den 6 ganger og det den beste sagan som og den så levende og den så menneskelig og den så en stor roman og den beskriver livet I Island hvordan det var I året 1000 man har stavkirkene her I Norge og I Danmark har man gamle domkirker og som blir bygget på det samme tidspunkt. Men I Island har vi ingenting som man kan se. Alt må leses. Ja. Vi har kun disse bøker tilbake. Ja. Fordi alle husene blir ødelagt av storm og brand og hva som helst. Så vi har ikke disse monumenter. Så det vårets bibel, kan man si. Fordi vi tror ikke så mye på Gud I Island, men vi tror på litteraturen. Så vi det vårets religioner, litteratur. sagan.
Extra Lars en podcast laget av meg, Lars Glomnes, produsent, Hanne Mjelstad, og ansvarlig redaktør I Aftenposten Trine Eilertsen. Følg oss gjerne der du hører podcaster for å få et varsel neste gang det kommer en episode.